Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 236 för vecka 50 år 2017. David här, i vanlig ordning, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej, och Henrik.
Men hallå, hallå, hallå.
Hallå, vi har haft ett litet ofrivilligt uppehåll kan man säga.
Ja, det är inte så jävla lätt att få till. Det låter ju som att, men hur svårt kan det vara? Ni har en hel vecka på er och ni är tre personer. Hittar ni inte 30 minuter som stämmer överens för alla, men det är inte så jävla lätt alltså. Ni har massa barn, vi har alla dragit på oss massa olika sjukdomar, jag har ett jobb som gör att jag jobbar mycket kvällar och så vidare. Det blir jävligt komplicerat.
Ja, det är väl mest, jag är inne på min tredje eller fjärde vecka nu av förkylning. Så att,
ja, men du älskar ju att vara sjuk. Det är så gammalt i den här podden.
Förkylningar, det är så här bara, om någon hostar mig på armen så är jag där och slickar liksom.
Ja, precis. Ja. Det var ett stort problem när du bodde i Stockholm att du sprang runt liksom i tunnelbanan och slickade på olika ledstänger och så vidare.
Precis, bara därför jag åkte kollektivt.
Ja. Nej, men det har varit svårt. Alltså, förlåt, men det är också så här, det är ett hobbyprojekt. Mm. Det är ingen som betalar något för det här, så då kan man inte förvänta sig så.
Nej, men ingen skugga över er om ni har jobbat och så, för att jag har inte kunnat köra. Min hals har varit förstörd. Så att jag har ju varit helt utslagen, och även Henrik har ju varit lite dålig, vad jag förstått. Så att det
är jag som varit minst dålig.
Jag var sjuk en enda kväll, och det var just den kvällen.
Ja, du hade feber, ja.
Ja, och det var verkligen så här, från ingenstans. Så bara extrem feber. Så jag sov i 12 timmar och sen var det bra igen. Men ja, vi har haft otur, så mycket får man väl säga.
Men med det sagt, alltså vi... Man får säga att vi har alltså, historiskt sett så har vi lyckats väldigt, väldigt ofta.
Ja, alltså, väldigt, man tänker duktiga på att vi har inte jättemycket incitament, som sagt. Alltså, det enda är ju att vi tycker att det är kul.
Nej, ja, så är det.
Precis, det är kul att träffas och umgås lite, även så här.
Precis. Ja, men det här kommer väl bli sista avsnittet för säsongen.
Ja, så vi kör ett litet uppehåll.
Ja, som men vi kör våra kvacksnack som vanligt. Absolut. Under uppehållet.
Ja, det blir jättespännande att höra vad ni har att säga.
Yes.
Det är kul.
Jag hörde en sak idag som jag inte har hört förut. Det är bekanta till mina svärföräldrar som har beslutat sig för att de ska inte äta någonting som växer under mark eller under jorden.
Okej.
Som någon slags dietsak. Så verkar de inte äta kött eller så de äter typ kol i olika former.
Okej. Vad kallas det?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Vad ska det vara bra för? Ska man gå ner?
Jag vet inte. Ja, förmodligen. Det är väl någon LCHF-variant eller något sånt där. Men det är ungefär som... känns ungefär lika långt som paleo-dieter eller liksom annat. Det känns som... om vi bara gör så här enkelt så löser det alla problem.
Ja.
Och jag kom på en helt abstrakt förklaring till varför någonting är farligt eller inte farligt och så håller vi oss till det. Växer under mark så är det inte bra. Växer över mark så är det inte bra. Det ska hålla sig inom 20 cm från markytan uppåt, då är det bra.
Mm. Ja, men det är alltid skönt med enkla lösningar på saker och ting.
Ja, men precis. Ja. Det här är någonting som ni har hört förut, inte under mark.
Alltså, jag känner ändå lite, jag tror att det finns lite så här som en riktlinje i LCHF. Men att man bara ska äta det känner jag inte riktigt igen. Och att du sa att det inte var något kött heller.
Nej.
Eller vad sa du?
Ja, så uppfattar jag det som. Jag vill inte svära 100% på det. Men,
det är som en vegan LCHF då nästan.
Ja, men typ.
Ja, jag vet inte. Ja, kanske.
Nej, det var något nytt för mig.
Mm.
Du får väl hålla oss uppdaterade om hur det går, om de överlever.
Precis. Ja, det hoppas jag.
En grej som jag har stött på, det har säkert ni också under de här veckorna, är den här diskussionen om barnäktenskap.
Nej,
Det har jag missat. Det har blossat upp lite, för att det, bland annat här i Sundsvall faktiskt, så är det så att det var på Sundsvalls Nyheter här för inte allt för länge sedan, med att det var ett antal minderåriga som har kommit hit och sagt att de har varit gifta. Och då reagerar ju, det finns ju såklart den mindre pålästa brunhögern som reagerar i kommentarsfält så fort sådana här grejer skrivs. Och bryr sig inte om att ens läsa artikeln såklart. Men faktum var det då att jag tror inte att någon av de involverade i det här då var över, eller var under 16 år då till exempel. Definitivt ingen under 15, men jag för mig att det var till och med 16 som var gränsen här då i alla fall. Så att det var någon som, alltså det en var 16 och en var 18 och såna här grejer, och då är det ju tekniskt sett ett barnäktenskap i våran, alltså rent juridiskt då. Men det här är någonting som framhävs då och framställs framförallt som att det skulle vara alltså såna här som Afghanistan och såna ställen var det de här personerna kommer ifrån. Så att, och det här har även postats i mitt Facebook-flöde med folk som tycker att det här är helt vidrigt och såna här bakåtländer och att man kan inte ta hit sånt här folk med sån här kultur. Så vad jag kommer ihåg då var det att det finns en lista på Wikipedia då över den nedre juridiska gränsen för giftermål i USA. Där är det så att det här bestäms ju på delstatsnivå.
Ja, precis.
Och då är det så att exempelvis då man säger Kalifornien, Maine, Florida, Louisiana, Kentucky och lite andra sådana här ställen har ingen nedre gräns.
Ja, då så man kan vara 5 år gift. Alltså.
Yes. Om det godkänns av en domare och föräldrar så kan man det.
What?
Så att skulle man då ha till exempel att man är med i någon religiöst samfund som tror på de här grejerna, att det är en bra grej, och föräldrarna väldigt gärna vill gifta bort sina barn.
Och det är en religiös domare, ja. Vilket inte är helt otänkbart.
Nej, så är det fullt möjligt.
Okej.
Det här är
någonting
som vi
borde inte släppa in folk från Kentucky.
Nej, eller Kalifornien.
Nej.
Eller USA generellt.
Ja, ja, precis. New Jersey då såg jag nu också med det. Men ja, det är så att det är såna här bilder som sprids väldigt snabbt av att det är specifika, alltså det kommer från specifika kulturer, men jag tror inte det är så många som tänker sig att det också faktiskt är så här på sina håll i västvärlden då.
Nej, men det är säkert varför? Annorlunda och det är inte relevant och bla bla bla. Det finns ju alltid en förklaring till varför det är inte intressant att prata om.
Ja, men det är ju så jättekul när saker och ting stämmer in med ens egna fördomar och förutfattade meningar. Då är det så lätt att sprida det.
Det är enkelt. Ja. Alltså, på tal om det måste jag bara säga att jag var på en middag häromdagen och det blev lite dålig stämning. Kanske PGA av mig. Men så här. En av personerna där började prata om att han hade sett en dokumentär om aliens och om hur amerikanska staten håller på och fejkar massa alien-grejer, fast aliens har varit här men de vill skapa en fiende, alltså det var väldigt oklart. Varpå någon annan där tog upp ja men det är bara konspirationsteori, det är som 9/11, och den här personen då var ja men det var ju också fejkat, det var ju iscensatt av amerikanska staten. Enter dålig stämning. För att jag började säga emot då och nej, men jag bara tänkte på det att så här, fan, borde jag inte ha gjort det? För det blev väldigt, väldigt dålig stämning. Samtidigt som jag tycker egentligen inte att jag gjorde någonting fel. För att jag förde fram fakta.
Men om man hela tiden ska gå, alltså, jag kan inte säga vad jag tycker för att då blir dålig stämning. Då vinner ju, alltså, då kan man ju dominera till dem genom att bara tycka, nej men nu blir det dålig stämning. Alltså, nej, men när du säger, när du kommer med fakta, när du säger emot mig, då blir det dålig stämning, så därför får inte du säga vad du tycker, även alltså, vem är det som bestämmer? Alltså, du kanske lika gärna hade kunnat bli förolämpad av det som sades för att det inte är faktabaserat och uppleva det som att det blir dålig stämning när någon annan säger någonting och vara den sidan av det.
Ja, men
vem
så
är det som bestämmer?
Jag tycker bara att det är så intressant att det känns som att det att man är en hemsk person för att man kommer med fakta, vilket samtidigt är så här, jag sa hela tiden att så här, okej, det här är den faktan jag har. Har du annan fakta så är jag villig att ta den till mig och jag är villig att ändra min åsikt om det är så att du har starkare och mer underbyggd fakta än vad jag har.
Kan man
men
se
den
det
andra
som
personen
en
sa att jag kommer inte ändra mig oavsett vad du säger.
Kan man se det som en modifikation av Dunning-Kruger-effekten, vi kan kalla den för Frida någonting-effekten. Nej, men när man är lite påläst så vet man att man har en möjlighet att ha fel.
Definitivt.
Och när man inte är det, när man har bara en åsikt, så är det så lätt att känna sig förolämpad. Du blir inte förolämpad.
Nej,
det blir det. Alltså, men om man bara har sin personliga åsikt, så då blir det ju personligt.
Ja. För min åsikt, eller det jag förde fram, det var egentligen att jag är inte en byggnadsingenjör, så jag vet inte hur en skyskrapa ska se ut om ett flygplan åker in i den och den faller. Jag inser att jag har inte den faktan. Även om jag ser en dokumentär som är gjord av någon som gillar att hänga på YouTube, så har inte jag den faktan. Jag är inte en byggnadsingenjör. Liksom. Medan, ja, det var inte de andra personernas inställning riktigt då.
Nej.
Utan där var det mer, man har sett den här dokumentären, den är väldigt övrig. Jag har också sett den, jag kommer ihåg när jag såg den första gången, vilket var liksom innan jag var inne i skeptikervärlden. Så. Och jag tyckte bara, men herregud, alla fakta är ju här, då är det så tydligt och det är så enkelt att förstå och det är så lätt och det är så, det var så lätt att ta till sig liksom.
Ja, men det är ju det.
Men samtidigt måste man ju förstå att jag skulle inte ens kunna bygga en fucking träkoja liksom. Hur kan jag då veta hur en skyskrapa ska reagera när ett flygplan kör in? Det är så mycket olika faktorer som jag inte har koll på.
Ja, men då vet du i varje fall tillräckligt mycket för att förstå att det är saker du inte vet om. Och det är just det liksom är någonstans också. När man inte, man vet så pass lite att man inte vet att man inte vet någonting.
Nej, precis. Men det jag tänkte var ändå att så här, jag brukar välja bra stämning. Nu valde jag dålig stämning. Jag vet inte riktigt vad som gjorde att jag valde det. Men det kändes viktigt för mig bara. Så att jag valde att nu blir det dålig stämning. Har ni gjort det någon gång, eller?
Nej, men jag håller med dig helt. Jag biter mig ofta i tungan för att säga någonting. För jag är rädd att det kommer... Då vet jag inte ens om det kommer bli en dålig stämning.
Nej, men risken finns där.
Men jag upplever det som att risken för det är så stor. Och då dominerar åsiktsinnehavarna liksom så stort. Men ibland så händer det bara att tungan är lite snabbare än munnen.
Ja.
Och så blir det dålig stämning och så skäms man lite över det.
Men det är att de här personerna, och det spelar egentligen inte så stor roll vilken sån här åsikt det är, utan det kan vara att folk sitter och snackar skit om, alltså, rasistiskt smörja och massa grejer. De närs ju av tystnad. Och det är mycket det också jag tycker man har som kommer upp helt rätt inom det här MeToo-grejen till exempel, att när man är tyst så stärker man den som sitter och babblar om såna här grejer. När en person då sitter i ett socialt sammanhang och mer eller mindre säger då att de här människorna som jobbar inom amerikanska regeringen har då iscensatt flera tusentals människors död.
Ja.
Och det ska då vara mindre kontroversiellt än att säga nej, det tror inte jag. Jag tror att det är skitsnack.
Precis.
Nej, men det är ju också det är ju en typ av härskarteknik att reagera så.
Ja, det är det.
Säger du emot mig?
Ja, du ska vara tyst för att jag reagerar på det du säger.
Ja.
Och det jag uppmanar alla att inte gå på det och även då och tycka faktiskt att det är värt några middagar med dålig stämning för att de här personerna ska lära sig att det finns en social kostnad till att bete sig på det här sättet.
Men det är också, alltså, det upplever jag lite som bystander-effekten, att ansvaret är så uppdelat bland de som, det sitter kanske 10 personer, om det sitter 10 runt bordet så kanske 7 av dem tycker lite så, det där kanske inte var så bra sagt, men jag kan inte riktigt med och säga emot ifall det blir dålig stämning, men om någon av de här säger någonting emot så får man stöd hos de andra.
Fast skillnaden där är det att, och det skulle jag kunna tänka mig hände lite också kanske på din där tillställningen där, Frida, att det blir kanske tvärtom nästan, att det finns de som tar hans parti för att undvika den dåliga stämningen.
Ja.
För att i ett sånt här sammanhang, då ser man det oftast inte som någon sorts ansvar att någon ska gripa in, utan då är det snarare att alla ska sitta och nicka och läsa att den här personen pratar sitt och är tyst. Va?
Ja, precis. Jag tänkte nog lite på ditt exempel med rasistiska eller sexistiska kommentarer.
Ja, men jag tror det är samma sak där. Att vi väntar oss inte att någon ska reagera och säga ifrån och göra någonting, utan vi tycker att du vet hur han är. Han är lite sådär. Han är lite rasistisk. Han är lite sexistisk. Han säger så dumma grejer. Han har inte så koll på tjejer. Han vet ju ingenting. Han är socialt missanpassad. Han förstår inte så mycket. Han är ju bara man. Han är ju lite äldre. Han är fel generation. Han är ju dansk.
Vet man ju hur sån är.
Ja, men alltså, allting. Tänk hur många ursäkter finns det inte som rabblas upp av dem i närheten för att ingen ska säga eller göra någonting alls. Men det är därför det är viktigt att göra någonting också. Det är därför det är viktigt att säga ifrån att det var faktiskt inte okej. Du sitter och beter dig på ett sätt där som inte är acceptabelt. Jag tycker inte att det är acceptabelt beteende.
Men det är svårt. Det är svårt.
Och han sa så här, varför är det här så viktigt för dig? Vad spelar det för roll om jag tror på det här? Och egentligen så är det så här, jag tycker väl generellt sett att det är farligt med konspirationsteorier. För att en konspirationsteori föder en annan och till sist så liksom misstror man allting runt omkring sig och tror att allting är en konspiration.
Men då kan du också säga, vad stör det dig att jag inte tror på det?
Grejen är dock den här, att det var ju han som tog upp det.
Ja.
Och att han ifrågasätter alltså dina motiv när du ifrågasätter honom.
Ja. Mm. Och det är ju en härskare.
Det skulle kunna, ja, absolut. Du ska vara tyst. Alltså ifrågasätter den som lyfter misstänksamhet mot det som framförs. Och vad är dina motiv då? Ja, alltså, det var inte jag som tog upp det här på när vi satt och hade trevligt.
Nej, precis. Jag tror att han bara tyckte att han skulle tipsa om ett par schyssta dokumentärer liksom, och sen så plötsligt var vi inne i en bloody fight typ så, vilket jag kan förstå, men jag är också ganska van att diskutera.
Ja.
Det är inte alla som är det, och många tycker ju att det blir dålig stämning om man sitter och diskuterar och man har olika åsikt. För mig är inte det jättekänsligt. Jag tycker inte att det är så farligt liksom. Men jag märkte ju att det blev väldigt dålig stämning, och jag bara tänkte så här, hur högt ska man prioritera den bra stämningen? För jag tycker att det är jobbigt när det är dålig stämning. Det gillar jag inte. Samtidigt som jag inte tycker att det borde bli det bara för att man har olika åsikter eller vad man ska säga. Men det jag tyckte var lite fel var väl också att det är inte en åsiktsfråga liksom. Det är ju en faktafråga.
Ja.
Och han sa, men låt mig ha min åsikt. Jag bara, men det är inte riktigt en åsikt där. Alltså, självklart får du tro vad du vill, men det är mer en tro än en åsikt i så fall.
Ja, och det är inte, alltså, det handlar ju egentligen inte riktigt, det handlar om att få stå oemotsagd.
Ja.
Ja, det är det han säger.
Du får
då
tro vad du vill, du får ha vilken åsikt du vill.
Ja, men
du ska också kunna acceptera att jag inte har det, att jag kan argumentera med dig, att jag kan ifrågasätta det. Det är precis lika mycket en yttrandefrihetsfråga och få alltså, ge andra och möjlighet att inte hålla med.
Ja, jag tycker fan att det är lite av ett samhällsproblem att man inte... Folk tror att om man argumenterar emot, då säger man så här, du får inte tycka eller tro eller känna som du gör. Det är inte det betyder, utan det betyder att jag för fram någonting annat. Du får fortfarande tycka och tro och känna precis vad du vill, men jag kommer med en annan åsikt eller vad det nu är för någonting.
Man ska ju vända på det och säga då att okej, jag får inte ifrågasätta dig alltså. Är det där du menar? Får inte jag säga emot? Får inte jag ha en annan åsikt än din? Får inte jag framföra en annan synpunkt på det här?
Nej, alltså det är så. Jag såg en sån liten grej också i ett kommentarsfält. I en blogg som handlar om andra bloggar kan man säga. Så typ så här, Kensa och Blondinbella, såna bloggare. Där var det någon som ville jättegärna då skriva om Sveriges invandringspolitik och hur hemskt den var och hur vi ska skicka hem alla och så vidare. Och så vidare. Det är inte superrelevant för det forumet kan man tycka. Och folk började argumentera emot. Och då skrev ju den som hade skrivit den första kommentaren om invandring då att ja, det är ju verkligen problematiskt det här i Sverige att det inte är någon yttrandefrihet och så vidare. Men alltså, hur trött blir man på det? Folk vet ju inte vad yttrandefrihet är.
Nej.
Det är ju ett jättestort problem, eller?
Och framförallt då när man faktiskt uttryckligen försöker begränsa andras rätt att yttra sig. För att när absolut noll personer har sagt att det här borde du inte få säga. Men istället så säger man att nej, du borde inte få bemöta mig. För det är ju, nej, det är ju exakt samma sak.
Mm. Precis. Och att man tror att varenda forum ska liksom vara tillgängligt för varenda åsikt. Det är inte så yttrandefrihet funkar.
Nej.
Det är inte att jag ska få skriva liksom mina favoritrecept på Aftonbladets ledarsida. Mm. Nej, får inte jag göra det? Nej, men då har inte jag någon yttrandefrihet. Det är inte så det funkar.
Nej.
Nej, yttrandefrihet är någonting som har med landet i stort att göra.
Precis.
Men en tidning eller en internetsajt eller något annat, det är ju inte en statlig tjänst.
Nej.
Det är ju en privat, precis, sak, och de har ju möjlighet att begränsa vad som får uttryckas. Och det har inte med åsiktsfrihet att göra.
Nej.
Och sen har ju alltså, staten har ju det också i sina medier. Alltså, det är inte så att man får gå in på SR och ha ett program om vad man vill, men alltså, staten får ju inte straffa dig för att du säger saker.
Nej.
Alltså, det är det handlar om egentligen. Att det är en garant egentligen för att man att staten inte ska gå in och kontrollera min egna rätt att yttra mig om i den här podden till exempel. Att staten kan inte straffa oss för det vi säger här på det sättet, om vi inte säger någonting som är rent olagligt. Men,
nej, ja, men i många länder så skulle det räcka med att vi säger att Gud finns inte, så har det blivit hängda liksom.
Absolut, så är
det. Det bara känns, jag blir väldigt irriterad på att det ska dras upp yttrandefrihet varenda gång.
Jag reagerar lite på det, för jag skämtar lite med dig förut, Frida, nu fråga om kan vi säga 2015?
Mm.
Och du menar givetvis som tid vi kan börja spela in och säga, ja, vi får säga vad vi vill, det är ett fritt land. Och då börjar jag själv tänka på och reagera på det här, att man har den här uppdelningen av alltså säga, ett fritt land och ett icke-fritt land.
Mm.
Att det finns den här liksom, uppdelningen i världen mellan de länderna som är fria och de som inte är fria.
Ja, ja, precis. Så att det är, precis, alltså, mentalt gör vi den uppdelningen såklart.
Ja. Ja, ungefär som i-länder, alltså, u-länder eller liksom annat. Vi har en uppdelning av det vi och dem.
Ja, men när man reser till, det finns ju vissa länder man reser till där man faktiskt måste tänka på.
Ja, nej, men absolut,
jag säger Facebook inte att, nu, vad säger jag, vad gör jag, hur beter jag mig?
Liksom. Och jag säger inte att det inte är så, men jag tycker det är intressant att man har den absoluta uppdelningen av det. Vi lever ju i den här delen av världen där det är okej med allt det här som är.
I den fria delen.
Den fria delen av världen.
Mm.
Ja.
Ja, skitsamma. På tal om ofria världar, USA. Det har ju nu då tagits tillbaka. När Obama satt som president så hade man en, jag vet inte om det är lagstiftning eller så vidare, men att internetleverantörer klassas som, ja, på samma sätt som elleverantörer eller vattenleverantörer. Man, du levererar, du ser till att det kommer fram. Så skiter du i vad det används till.
Ja, just
det. Det har man ju nu då upphävt, så den här nätneutraliteten upphävs, och internetleverantörer ska, eller kan praktiskt taget då sätta olika typer av pris på vad du använder för tjänst för din megabyte du laddar ner. Så att de kan säga att nej, men det här abonnemanget då kan du kolla på Netflix billigare än vad du kollar på HBO. Alltså det kostar dig mer att kolla på HBO på vårt abonnemang. För du betalar mer för... Ja, eller hur?
Varför har de röstat igenom det här?
Bra fråga.
Är det lobbyarbete liksom bara? Så
förmodligen. Men det var ju uppe för diskussion väldigt mycket även senast då. Och då tog man då att man kallar det för vad säger man, Title II Common Carriers. Alltså, de som levererar tjänsten ska skita i vad du gör med den. Det är ungefär som elbolagen ska säga, men om du köper en spis från Electrolux så tar vi mindre för den elektriciteten som du använder till att laga mat än om du köper en AEG-spis. Då får du betala mer för elen när du lagar mat. Alltså det är helt absurt. Det ska ju de skita i. De levererar en megabyte på något sätt.
Ja, den borde ju kosta dem samma sak oavsett, om de borde ha ett fast pris för det, kan man tycka.
Ja, man tycker det. Och det innebär ju att internetleverantörerna som redan har en ganska stor makt får ytterligare makt att styra. Så att vi ingår ett avtal med Skype.
Mm,
och du får lyssna om du samtalar via Skype så kostar det inte något mer.
Mm.
Men däremot skulle du vilja använda någon av de här andra tjänsterna så får du betala extra utöver det, vilket innebär att man kommer inte använda de andra. Eller okej, vi tar Skype var kanske ett dåligt exempel, men,
ja, men typ
Bing, Microsoft ingår ett avtal med dem och det kostar ingenting om trafiken dirigeras genom Bing, söker genom Bing och sen klickar du vidare, så kostar det liksom ingenting, men går du via Skype så får du betala mer.
Gud.
Och då styr man ju, då har man en makt att styra, att påverka. Och om då Microsoft som står bakom har slutat avtalet, om de då börjar styra trafiken och de börjar prioritera olika typer av tjänster som dyker upp i sökresultaten, så det är ju farligt.
Jag tycker det känns som att man går så mycket bakåt i utvecklingen. Jag förstår liksom inte riktigt vad... Finns det någon skimär av det här är positivt för konsumenten? Eller har de...
Nej, inte för konsumenten. Det är positivt för företagen.
Jo, ja, men alltså, det fattar jag ju. Men jag menar, så här, finns det, det, har man byggt upp någon land... slags fake-aura av att...
Det... Nej, jo, men det här finns fördelar för konsumenten. Det här är inte någon omröstning. Det här handlar inte om vad folket tycker. Folk har försökt gå emot dem.
Men...
Man försöker säga till att det här tycker inte vi är okej, men företagen och stormakt, internetleverantörerna i USA är få och de har nästan monopol, någon slags oligopol liknande status. I Sverige så har vi det så pass öppen marknad att jag tror inte att det är någon fara än, men jag tror att i Portugal så har man redan det så här.
Jaha.
Där kan man bandla det som, ja, men det här abonnemanget, där kostar inte de här tjänsterna någonting att använda, men de här tjänsterna kostar att använda, bla bla bla. Och man kan liksom ha massa olika, ja, men jag kan betala det här abonnemanget och så lägga på Netflix, så kostar inte Netflix något mer utöver vad jag redan betalar i, liksom, det är massa sånt där konstigt. Och, det, och jag är inte rädd för det nu, men vi har ju en tendens att importera massa av de här dumheterna som kommer från USA.
Men det som är bra med våra möjligheter just med öppen fiber och allt sånt där och även andra typer av uppkopplingar är det att det skulle förmodligen bli så ganska snabbt att det kommer folk då, eller leverantörer som säger att vi tillämpar inte det här.
Ja, men precis. Nej, vi har precis. Så pass öppen marknad, det finns så pass många leverantörer att jag tror inte att det skulle funka här.
Nej, jag tror att folk tar det så, det är så givet att man ska få göra vad fan man vill med det internet man köper. Ja. Det är ingen som ska lägga sig i det. Jag tror att det vore väldigt svårt att implementera här, men ja, man ska väl aldrig säga aldrig. Men jag tycker ändå att det är konstigt, för det känns som att många av såna här konstiga förändringar, att man brukar ändå försöka hitta på någon oklar anledning till varför det här också är bra för konsumenterna.
Men den här, gud, nu tappade jag. Jag såg en video, han som är ytterst ansvarig för FCC och den här frågan, gjorde någon slags internetvideosvar på kritiken och säger och det var så förolämpande att titta på. De mådde liksom illa av det.
Men vad,
det var dåligt gjort också.
Då?
Men han liksom spelar på populära troper och så greenscreenat in sig framför Game of Thrones och så du kommer fortfarande kunna binge-watcha ditt favoritprogram. Bara, jo, det är inte en censurfråga. Det är inte så att, men inte på det sättet. Det är inte så att vi tror att någonting kommer blockeras.
Nej, men det finns ju ingen
olika
fördel.
Olika tjänster kommer prioriteras.
Ja, det finns ju ingen fördel för konsumenten.
Det finns inte en fördel. Och det var så förlämpande just att han tog det på det här, alltså svarade på det här sättet. Så, nej, men det här kommer inte blockera någonting. Nej, det är inte det som är frågan. Ingen som tror att det kommer blockera någonting. Däremot så kommer det ge en oschysst balans åt olika... Ah, nej, men det är bara vidrigt.
Och det känns bara inte som att det passar i tiden, tycker jag. För att jag menar, det man gör nu, det är ju att man köper väldigt brett. Man köper så här, ja, men jag har Netflix för 99 månader eller vad det är. Sen väljer jag själv. Okej, nu är jag sugen på att se ett gammalt avsnitt av Vänner. Nu är jag sugen på att se en ny skräckis. Eller vad det nu är för någonting.
Ja, men precis.
Men det de vill att man gör nu, det är ju att man... Jag måste köpa alla säsonger av Vänner, så kanske jag kan se ett avsnitt. Sen måste jag köpa alla skräckfilmer som finns, kanske jag kan se en. Alltså, det är inte så.
Ja, vad det liksom blir, för nu har jag har Netflix och jag har HBO och jag har Viaplay, eller jag har liksom ett antal olika tjänster som jag betalar en fast summa för varje månad, och sen så väljer jag liksom vad jag ska titta, och det är den fasta summan jag betalar. Men om internetleverantören helt plötsligt börjar liksom, när du tittar på Netflix, ja, då kostar den trafiken ingenting. De timmarna du spenderar på Netflix, de betalar du inte mer för än de här 99 kronorna. Men kollar du på HBO, så kostar varje megabyte ett antal kronor.
Mm. Ja, men precis.
Då kommer du ju styra över tittandet från, för pengar är faktiskt en faktor i det här.
Det menar, det tar ju bort hela flexibiliteten som man är van vid.
Precis.
Vilket är...
Och det ska liksom skitas i.
Ja, vi får se vad som händer. Det blir intressant, alltså just hur hon säger att det är så få aktörer, men Sen är ju det här en ganska ny bestämmelse, det var 2012 som sagt, så att man, jag vet inte riktigt om det här var ett så stort problem innan, men det är ju inte alls omöjligt att det blir det efteråt eftersom det finns andra tjänster och så här.
Nej, men man var rädd för att det drar åt det här, och vad den tidigare lagstiftningen då var, det var att man får inte göra så, man får inte ta ut olika rates för olika typer av tjänster.
Och sen finns det såklart bort nu då. Det finns ju skäl till att företagen vill ha bort det här.
Ja, men absolut. Ja. Precis. Men det är, jag är inte säker på att det är företagen som ska bestämma det.
Jag är säker på att det inte
är. Ja.
Har vi tjatat igång
nog om så här?
Det, en halvtimme på introt tycker jag är en rimlig tid.
Ja, men det är bra. Det brukar bli som våra korta program.
Ja, precis.
Vi kör igång med nyhetsronden.
Hej, Henrik här. Och nu ett litet ord från våra sponsorer. Nej, skämt åsido. Ursäkta avbrottet, men det visade sig att jag lyckades, så här tror jag att jag lyckades, komma åt loop-knappen i inspelningsprogrammet under hela den här nyhetssekvensen. Så jag spelade liksom in om och om igen tills jag kom på det och tryckte bort det. Och det var inte förrän efter nu när jag försökte redigera ihop det som insåg att den faktiskt inte hade spelat in i följd, utan den har spelat in över samma lilla område om och om igen. Så mina kommentarer på David och Fridas nyhetsartiklar, jag får liksom klippa runt det på något sätt, och jag spelar in mina igen, och då kommer det kanske låta lite konstigt med deras kommentarer på, men då vet ni i alla fall varför det låter konstigt, om det låter konstigt, för det kommer det garanterat göra efter det här. Det här var nästan katastrof. Men istället för att spela om allting igen, vilket hade blivit jättekonstigt, så gör vi det så här, så blir det inte riktigt lika jättekonstigt.
Minns ni det australiensiska paret Nick och Sarah Jensen? Inte? De lovade för ett tag sedan att om samkönade äktenskap skulle bli lagliga i Australien, så ska de banne mig skilja sig. Och nu då? När de bestämt sig att samkönade äktenskap legaliseras i Australien, så ska de såklart, dessa ärliga, hederliga kristna, skiljas. Eller inte. De vill inte heller kommentera ärendet ytterligare, tänka sig.
Vad konstigt att de lovade att de skulle skilja. Det låter som att de, ja, men då ska vi skilja oss, så vi kan gifta oss med någon av samma kön istället. Alltså, det är så det låter för mig.
Om vi ska gå vidare på den tråden, då ska vi gå in på katolska kyrkan i Glasgow, nämligen då, som har gjort något riktigt fint för de hemlösa. De har nämligen satt upp en staty som avbildar en hemlös Jesus för att uppmärksamma hemlöshet. Det finns ungefär 50 sådana här statyer världen över, och de kostar ungefär 280 000 kronor styck då. Så att ungefär 14 miljoner har man lagt på att uppmärksamma hemlösa. Ja, det är sant. Den kommer ju alltid vara kvar. De är 14 miljonerna då som man har lagt på statyerna. De hade ju bara varit bortkastade på hemlösa, kan man ju känna egentligen.
Ja, och jag tänker också så här. Ja, men hade jag varit hemlös, vad hade man blivit gladast över då? Att man skulle kunna få liksom några veckor på härberg, eller att man faktiskt skulle se en staty. Jag menar, det är väl klart man hellre ser en staty. Kan man lägga sig under den med någon liten tidning över sig och sådär.
Precis, det var ju så då att folk i närheten av dem som bor vid de här statyerna varit oroliga för att de skulle dra till sig hemlösa.
Nej, jag orkar inte.
Alltså, det är inga magneter det handlar om. Det är inte så att de bara, oh Jesus, alltså helt sjukt.
Det var visserligen coolt.
Ja. En annan person som vi kanske inte har hört talas om är Ralph Shorty. Han är en tidigare senator från Oklahoma i USA då. Och han kampanjade hårt för Trump då faktiskt när det begav sig. Han är såklart då stenhårt kristen, fyra barns pappa också. Shorty är också starkt emot, såklart, alla rättigheter som eventuellt då kan ges till homosexuella. Men det kanske är just när vi hör alla de här grejerna som vi ska börja ana ugglor i mossen, har vi ju lärt oss då. På en video som har släppts nyligen så bär han en t-shirt med en bibelvers som säger att kvinnor ska lyda sina män för att följas av tecken now, för texten då, now go make me a sandwich. Skälet till att han var med på den här videon där han bar den här smakfulla t-shirten var att när videon filmades så åkte han fast för att han nyttjat tjänsten av en minderårig manlig sexarbetare.
Det är ju för perfekt.
Så man kan ju börja undra lite så här kanske då, hur många republikaner får plats i den där garderoben egentligen.
Ja, det måste vara jävligt trångt nu alltså.
Mm, man tycker det.
Alltså bara de man har hört talas om. Tänk alla som har kommit undan då.
Mm. Och kommer undan.
Mm. Så, ja.
Sedan 1993 har antroposofiska så kallade läkemedel, som ju faktiskt inte alls är det, haft ett undantag från läkemedelslagstiftningen. Men det kan vara över nu. Förslaget från regeringen innebär att tillverkare av antroposofiska läkemedel eller medel kommer behöva söka om registrering eller godkännande för försäljning hos Läkemedelsverket och där och bli prövade enligt de regler som gäller för övriga läkemedel. Och snart kommer väl den kränkta klagokören. Vadå? Ska vi hållas till samma höga standard som alla andra? Nej, fy fan. Sån diskriminering. Då kommer vi inte kunna sälja våra produkter ju.
Ja, exakt. Och sist men inte minst då, tre män står åtalade för att ha planerat ett bombdåd i Kansas i USA då, mot en moské och ett lägenhetskomplex där somaliska flyktingar bor. I den kommande rättegången så har de bett om att få säkerställt då att en väsentlig del av juryn röstade på Trump.
Amen.
Om inte det beskriver vår tidsanda perfekt, så ja, då vet jag inte vad som gör det.
Så kan man, det kan man väl inte få, eller? Hoppas jag inte att man kan få. Man kan få bestämma vad juryn ska ha röstat på.
Inte så specifikt, men vad de tydligen då försvarsteamet då hade försökt att få till då att en stor del då ska komma från liksom vad de kallar för rural America, alltså från landsbygden då, där chansen är större att de har röstat på Trump.
Ja, okej.
Mm. Ja, vi ska in i diskussionsronden och vi ska börja med att prata om Amanda Schulman faktiskt. Hon hade tänkt att de håller på, de ska lägga ner sin podcast tydligen, såg jag här i.
Yes.
Och då är det så i alla fall att då är det väl de sista avsnitten som ska spelas in här nu då, senaste tiden. Och då hade de spelat in den här från sjukhuset faktiskt, Fredagspodden heter den då. Och skälet till att hon var på sjukhus var att hon var på akupunktur. Och när hon kom hem så fick hon hon började bli blek i ansiktet och fick svårt att andas. Hon ringde till akupunktören då, som också var naprapat, och frågade vad hon skulle göra och fick det goda rådet faktiskt att åka till sjukhus. Så att det var inte essentiella oljor och skit i alla fall. Det var väl tur det, för att den här akupunktören hade nämligen punkterat en lunga.
Men alltså, ja.
Men
De röntgade lungorna då och kom fram till att ja, du har en av de här akupunkturnålarna har punkterat din lunga.
Shit,
alltså. Men hur långt in trycker de in de där?
Precis, för inte själva grejen att de bara sätter dem så jävla löst att man ens nuddar den så ramlar den av, för att det är verkligen bara yttersta.
Ja, precis. Ja,
men det är sån här gammal mjuk hippie akupunktur. Nej, vi kör sån här hardcore akupunktur.
Hämra in skiten i lungan liksom.
Så att de här, så det var det, och det här är ju allvarliga grejer. Det här är ju alltså sånt som punkterar man en lunga, det kan man ju liksom dö av. Så att de fick alltså sätta in dränage i lungan då, tömma den på vätska, och de fick alltså föra in en slang genom bröstkorgsväggen då. Och göra det här, så att hon får alltså vara kvar på sjukhuset nu så länge hon känner smärta, för att det här är så pass allvarligt. Och grejen var den att när jag googlade på det här, jag skulle hitta, jag kom ihåg artikeln då att det hade hänt, så jag tänkte att jag ville hitta det igen. Och då hittade jag två fall till när en akupunktör då, alltså från i år, när de hade punkterat folks lungor då.
Oj.
Så att det här är tydligen någonting som händer. Alltså, då kan man ju undra, alltså hur vanligt är det här egentligen? Och det har ju funnits fall där man har liksom stuckit hål i hjärtmuskeln. där folk alltså har dött av de här behandlingarna. Och sen kan man ju tänka sig då att det här mörkertalet skulle förmodligen också kunna vara ganska stort. Att man, alltså för de här små nålarna, det är ju inte helt säkert att man drar den slutsatsen att jo, men det här kommer av det här.
Nej.
Så att, ja, men det är i alla fall. Men tror ni att det påverkar alltså allmänna opinionen att sådana här fall kommer upp, eller tror ni att det ursäktas om man tänker att ja, men det var den här akupunktören som var inkompetent eller?
Ja, nej, men det tror jag. Jag tror ju att det ursäktas med precis som du säger. Mm. Det var det här, de här personerna var inte, de tillhör inte de riktiga akupunktörerna.
Nej, och det brukar ju också vara så, eller att så det framställs lite som att något medium avslöjas.
Mm.
Så jag säger att ja, men han var ju bidragare, men vi är ju inte det. Vi andra är ju seriösa. Jag menar, wordmallen som mitt diplom utskrivit mig är mycket snyggare än vad hans skräpiga wordmall var.
Ja, men jag tror tyvärr att det snarare blir så faktiskt, att det blir så här att man förstärker sin tro i den som man själv har gått till. Mm. Att det är så här, nej men gud, vad är det där för idiot? Du ska få numret till min istället. Det är riktigt bra.
Han skulle där aldrig göra det där misstaget.
Nej. Jag håller på att kolla igenom kommentarerna här.
Men fan, är ens nålarna så långa att de kan nå så pass långt in?
Ja, nålarna tror jag är ganska långa faktiskt. De ser ut
ja,
att vara där.
Men det är väl att man inte brukar sätta in dem så jävla långt, trodde jag i alla fall.
Jag trodde bara att de skulle bara precis gå igenom huden så att de stannar.
Men det är ju ändå det att om de ska sättas i knutar och sånt där, jag vet inte riktigt hur djupt man tänker sig att de sitter.
Nej.
Med energipunkter och sånt där skräp. Men det måste ju ändå finnas någon sorts idé om att de kanske inte sitter precis på ytan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, men okej, jag kan inte så mycket om det, men är det inte så att man har varje punkt på kroppen som händerna och fötterna så motsvarar någon annan punkt i kroppen som har platser på undersidan av fötterna som är liksom, ja, men det är örat, och runt i örat som man sätter en nål här i undersidan av foten, så att man sätter det väl inte i
det är ju
på den punkten som
gör
ont.
Zonterapi är ju inte samma sak som akupunktur, för att du har ju akupunktur tror jag mer är alltså såna energipunkter som behöver lösas upp, i princip som att du masserar ut en knöl, fast du har alltså energiflöden i kroppen.
För jag trodde att det var lite samma.
Nej, inte så som jag har förstått det, för att jag tror mer att det är alltså så att jag mår dåligt för att mitt chakra i sydgående led del 7 här är blockerad, så att du får sticka en nål där i så att den släpps lös igen. Så
Det säger bara hur lite jag vet om akupunktur.
Ja, det är helt möjligt att jag har totalt fel också, men det finns ju i alla fall inget underlag för att det fungerar.
Och, det är vi väl i alla fall alla överens om.
Sen är det ju det också att det väldigt många inte vet. Alltså det som nämns så ofta i såna här sammanhang är att man har gjort det i flera tusen år. Nej, det har man faktiskt inte gjort. Det är väldigt, väldigt nya idéer. Och det finns liknande praxis som har gjorts på andra sätt tidigare. Men såna här metoder, de allra flesta metoder som används idag är väldigt nya. Alltså vi pratar 1900-tal i regel.
Och det spelar ju faktiskt ingen roll heller om någonting är gammalt eller om det är nytt. Alltså antingen funkar eller så funkar inte.
Nej, men så kan man ju tänka sig så här också då, att hur tunna, smala och framförallt då säkra, alltså rena nålar tror man att man kunde göra för 300 år sedan.
Ja, precis. Det var på, som en sån här tjock spik typ i så fall.
Ja, men Vårdguiden eller 1177.se har skriver om akupunktur. Akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Metoden har utvecklats och används nu även i stora delar av västvärlden. Det finns skillnader mellan så kallad kinesisk akupunktur och västerländsk akupunktur. Vi kommer att fokusera på västerländsk akupunktur. Det finns många studier som visar att västerländsk akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra vissa typer av smärta. Det gäller framförallt långvarig smärta i ländryggen, nacken, skuldrorna och vid tennisarmbåge.
Mm-hmm.
Andra studier har inte visat någon effekt av akupunktur. Biverkningar av akupunktur längst ner. Behandling kan orsaka små blåmärken där nålarna har suttit. Vissa personer upplever att de får ökad smärta efter behandlingen.
Mm.
Ja, typ.
Ja. Jag kollade igenom kommentarerna här lite då. Mm. På ja. Amanda Schulmans Instagram.
För ja, det är alltid intressant. Ja.
Ja, men det är faktiskt några som skriver att så här, jag kommer aldrig göra akupunktur igen. Nej, det här är varför jag är rädd för akupunktur. Mm. Vågar aldrig göra akupunktur igen efter att nålen träffade en nerv som i sin tur orsakade konstant migrän i 3 månader. Ja, nej, det låter inte så jävla fett. Alltså.
Nej, det kan man vara.
Men det är väl det också som är grejen med att mycket sån här alternativmedicin, det är ju, folk använder ju argumentet ja, men det gör ju ingen skada. Men när man börjar se att det gör skada också, det är inte bara det att man väljer det istället för saker som faktiskt funkar och att man slänger massa pengar på ingenting, utan att det faktiskt kan göra skada. Och om det här är så allvarligt som du säger, att hon faktiskt kunde ha dött av det, jag menar, vad fan, ingenting är väl värt det när man vet att det inte funkar.
Nej, och grejen är ju den också, att det som så väldigt ofta framhävs i sådana här sammanhang, om det kommer ut och säger man då att okej, en studie visar att 12 pers dog av den här alternativmedicinska behandlingen. Då kommer det alltid folk i buskarna och bara, titta hur många som dör av västerländsk medicin, det dör ju folk hela tiden och så här. Ja, men där finns det är liksom ett pris man betalar för att ha en fungerande medicin, eftersom fungerande medicin har bieffekter. Och det är så att den metoden kan bli bättre. Hur kan man förbättra akupunktur? Det går inte.
Man kan sticka nålarna djupare in.
Ja, eller grundare då, om man ska vara petig. Men alltså, titta bara på att alla forskningsframsteg inom homeopatikan till exempel då, som har gjort de senaste 100 åren. Ja, det kan man inte peka på någonting, för Hahnemann lyckades ju gissa rätt på från steg 1 tydligen. Så allting är precis likadant som det har varit från början. Men vissa människor
är så insiktsfulla.
Ja, så det är så oärligt på något sätt att blanda ihop. Man säger då att det som fungerar kommer att det kommer ha nackdelar, va? Men när det som inte fungerar också har nackdelar, så finns det få skäl till att faktiskt använda det som inte fungerar.
Ja, jo, det är väldigt sant.
Det är mycket möjligt så att om jag blir skjuten på gatan, så kan det vara så att operationen är det som dödar mig. Jag kan få till exempel en infektion, det kan vara någonting som görs fel, att läkaren kommer emot någonting annat när kulan ska plockas ut. Så att, men det är en risk som jag är villig att ta, för att kirurgerna idag är så pass skickliga och kan så pass mycket att den här operationen kan potentiellt sett rädda mitt liv. Om det kommer fram någon och sprutar nässelkräm på mig, så kommer jag inte att överleva. Han kan stå där, oj, jag måste hämta mitt kristallkit här, jag ser att jag har blivit skjuten. Jag kommer inte att överleva den skottskadan. Så att,
men det är intressant, alltså, framförallt eftersom Amanda Schulman är ganska stark förespråkare för allting som är alternativ medicin. De har pratat extremt mycket. Det var ju lite därför jag slutade lyssna på den här podden också, för att jag orkar inte höra om mer creddande av olika astrologer hit och dit, olika liksom spökpratare och kosttillskott och allt vad det är för någonting. Pallar inte att lyssna på det, men jag undrar hur, om hon kommer ändra sin syn på det på något sätt efter att ha varit med en sån här grej. Att det är så ofarligt och det är så mysigt och hej och hå.
Ja, det är svårt att hävda efter att man har fått en punkterad lunga, men det verkar ju ändå vara det är väldigt bra. Det mest positiva är väl i så fall det här kommentarsfältet då, att det finns folk som faktiskt får upp ögonen för riskerna som finns.
Ja, får hoppas det.
Ja, det tycker jag väl. Ja, ska vi gå vidare och prata aliens, Henrik?
Ja, eller inte. Som ju kanske är min poäng med det här egentligen. Det kom någon slags asteroidliknande sak, en cigarrformat interstellär komet som kallas för Oumuamua, eller Oumuamua. Det kommer från Hawaii. Inte kometen, ordet kommer från Hawaii. Därför jag är lite osäker på hur det uttalas, men det ser ut som Oumuamua. Och det finns en astrolog, höll på att säga, det var inte alls. Jo. Astronom, såklart.
Ja, det är bättre.
Precis. Som påstår att det är en utomjordisk farkost där, som har med trasiga motorer, eller motorerna har gått sönder på. Det förklarar sättet sådana här beter sig på. Grejen är att den rör sig på ett lite annorlunda sätt mot vad den här typen av interstellära objekt. Vi har inte sett så många sådana, men kometer och annat rör sig inte på det här sättet. Så den här är upp och sen den för det första en cigarrformat, så det startar ju våran fantasi, liksom våran igenkänning, som tycker åh, men det här ser ut som saker jag sett på film ungefär.
Mm.
Och så rör det sig inte riktigt som vi förväntade. Därför är det nog det. Stephen Hawking och andra leder ett projekt där de ska scanna den här, eller har nu faktiskt då också scannat den för att se om det innehåller någon typ av utomjordisk teknologi, och de har kommit fram till att det inte är det. Men det kommer inte spela någon roll. Den här Dr. Jason Wright från Penn State University, som då påstår att det här är ett trasigt rymdfarkost från någon utomjordisk intelligens. Det är ju... Jag förstår liksom inte riktigt hur man kan säga så här och ha någon slags professionell heder kvar av det. Han säger att han påstår att ett broken alien spacecraft moving exactly the same way as the interstellar comet. Hur många interstellära rymdskepp har han sett?
Ja, hur fan kan han veta det så jävla säkert?
Hur kan man komma med ett sånt påstående?
Ja.
Jag förstår liksom inte riktigt det här. Och man får liksom... Jag vill inte säga att det inte är det, heller. Det får faktiskt vara liksom sån... Men vi tar fram det här, den här rakkniven, Ockhams, och säger att vi vet att det finns kometer och andra himlakroppar som rör sig genom vårt solsystem.
Mm.
Som kommer från olika platser och passerar igenom på olika sätt. Det vet vi.
Mm.
Vad vi inte vet är om det finns andra intelligenser någon annanstans. Det skulle kunna göra det, men vi vet inte.
Nej.
Så, är det. Så vad är mest troligt? Och nu vill jag också, kanske då också påstå att de allra flesta tror ju inte att det är ett rymdskepp.
Mm.
Nej.
Men att det finns någon som går ut och säger att ja, men utomjordiska rymdskepp med trasiga motorer rör sig exakt så här.
Ja.
Men det är fantastiskt, det är som du säger. Hur kan man vara så säker på sin sak när det gäller någonting sånt? Det är ju ganska fascinerande ändå.
Kalla sig professionell, att vara astronom på ett universitet och påstå något så.
Men ja, galenskap kommer väl i alla former. Alltså jag menar det, att man har någon viss examen eller titel eller sådär. Man kan fortfarande vara galen liksom.
Ja, men för i det här fallet han skulle lika kunna vara homeopat. Han skulle kunna lita mycket på. För,
ja, men
för ingen vet.
Han kanske är det om 2 år. Who knows alltså.
Nej, men för, och det spelar ingen roll vilken titel du har, om det är astronom, astrolog, homeopat, städare, det spelar liksom ingen roll, för ingen vet.
Nej.
För ingen av oss har sett. Så det spelar liksom ingen roll vad du har för titel när du kommer med sånt här påstående här. Däremot som de här andra forskarna gör som försöker ta reda på.
Mm.
Ja, men det är rätt. Det är ju fine. De kommer inte med påståenden om att det är på något sätt. De säger, nej, men vi känner inte igen det här. Vi vill undersöka. Vad är det som pågår?
Precis. Ja, det är ju rätt sätt att göra det på. Det är man ju ärlig.
Mm.
Men det är inte alla som är det så här.
Ja, uppenbarligen. Ja.
Ja, vi kan göra så här att vi slänger oss in i veckans Quack You.
Ja.
För att då är det så här att det går faktiskt till, jag vet inte om ni har talat om det här, men Danny Saucedo.
Jag har hört talas om Danny Saucedo, ja, det kan jag säga rakryggat.
Visste ni att han är en välrenommerad cancerläkare? Det visste ni inte, för det har jag inte, men det hindrar honom inte från att yttra sig.
Nej, jag läste någonting om att han påstod någonting galet.
Ja.
Det här är helt missat, vad spännande, berätta.
Han började med att dela en bild på Instagram som talar om då att surt blod är vad som, och en sur kropp då i förlängningen är vad som leder till cancer. Och ett alkaliskt blod
är
då vad man vill ha då. Och som man klart kan se på den här bilden så är det väldigt stor skillnad på blod beroende på vilket Photoshop-filter man har använt. Så att han skriver så här i alla fall då att Det är för många i min omgivning som har fått det tunga beskedet. I majoriteten av fallen beror det på försurning i kroppen, ett för lågt pH-värde orsakat av kosten. Det har varit känt sedan länge, men ändå inget som nått ut i den breda massan. Kroppen är fantastisk på att hela sig själv, bara den får rätt byggstenar av våra med... Sug på den här meningen en stund. Kroppen är fantastisk på att hela sig själv, bara den får rätt byggstenar av våra medvetanden.
Oj. Okej.
Den var så djup så man knappt får ner tån i den.
Nej.
Du blir vad du äter, inom citationstecken och sen inom parentes. Det här är ingen vegopropagandasnack. Det är ren brutal fakta med goda intentioner från min sida. Och sen ett antal emojis som jag inte orkar räkna upp.
Det är lite oklar. Det är pizza, gris. Okej, det var dåligt då.
Ja, vegokost. Okay.
Positiva är då äpple, banan, citron, vattenmelon. Vet du vad det där är? Sötpotatis kanske?
Något sånt.
Avokado, det är bra. Och sen så versus då. Gris, pizza, kossa, hamburgare, pommes frites, frågetecken, bacon, tummen ner.
Sen då... För det är
han
ju
låter
så
som en läkare.
Ja, alltså, ja, visst.
Det är sådär min läkare kommunicerar med mig i alla fall.
Ja.
Inte hur det är för er.
Ja, men precis, via emojis. Ja. Men tydligen då så vet han då att majoriteten av fallen av de tunga besked som folk fått i hans närhet så har det varit på grund av för lågt pH-värde och orsakat av kosten då. Och på en gång...
Det där är så jävla äckligt alltså.
Ja, det är det.
Det där är verkligen vedervärdigt.
Yes.
Tänk om någon vän eller familjemedlem eller någonting till honom läser det där. Någon som har drabbats av cancer. Någon som inte gjort
fel.
Ett skitfel.
Ja. Så är det. Och Agnes Wold reagerade på en gång på Twitter och skrev: aldrig fattat de där stoltheterna om vegetarisk kost lika med basiskt, kött lika med surt. En jättegammal myt, skriver hon. Och sen har vi då Lena Claesson-Welch, som tidigare i år då utsågs till årets cancerforskare och som är professor med blodkärl i fokus. Och hon tycker att hon säger så här: jag kan säkert säga att det inte finns någon grund för dig i det här påståendet. Man sprider ju oro. Det här är ju ett led i det här med falska nyheter och grundlösa fakta. Har man ett förtroendeuppdrag så ska man vara extra försiktig. Och Marit Bergman då, sångerskan då, reagerade också och ifrågasatte ju det här då. Men så har man ju då folk som till exempel Andreas Weiser då, som skrev att folk är idioter.
Ja, men det håller jag med om.
Ja, och Andreas Weiser,
kolla
är ju,
i spegel så får du se.
Andreas Weiser är ju extra mycket folk i det här sammanhanget då, kan man ju säga.
Han är hedersfolk för
precis.
Fan.
Precis. Andreas och Danny är nästan för mycket folk. Och sen så var det så här att Danny reagerade då. Förmodligen efter att någon PR-konsult kissade på sig lite när han läste det här. Och
det är inte jättesmart. Alltså jag som själv jobbar med så här sociala medier och sånt, är inte jättebra att pissa på folk som har cancer. Det är kanske inte det bästa man kan göra för sitt varumärke.
Nej, det kan jag hålla med om. Även om jag inte är PR-konsult så kan jag...
jag kan relatera. Man behöver kanske inte ha en doktorand-titel i det för att liksom förstå att folk som har cancer, det är kanske inte de som alla vill se att man sparkar på.
Nej.
Nej.
Men då tog han bort det här och så skrev han ett inlägg till då, för man vill ju såklart rätta upp det hela, man vill ju rädda den här situationen på något sätt. Så han skrev då så här: tog bort min förra post om relationen mellan försurning i kroppen och cancer. Verkar som vi uppfattat saker olika. För mig är det logiskt att det man stoppar i sig påverkar kroppen och helheten. Framtiden får avgöra. Önskar er alla bara gott och kärlek. Och sen då är det någon användare som kommenterar någonting och så skriver han då: i den sura miljön så trivs cancersvampen, men jag orkar inte tjafsa med negativa människor som inte ens vill lyssna.
Okej. Okay. Så de enda han vill prata med, det är folk då som hyllar allt han säger.
Ja, och som också har köpt den här idiotin om att cancer är en svamp.
Men kan inte ni förklara för mig, hur kan man själv tro att man har så mycket kunskap om någonting som är så pass avancerat? Jag menar, om han tror att cancer är så här enkelt, då anser ju han alltså att han kan bota cancer.
Han anser ju
varför
mer...
finns det ens cancerforskare?
Precis, han anser att gåtan är löst.
Mm. Ja, men han anser ju att han vet mer än alla dessa människor som har lagt hela sina liv. Jag vet inte hur gammal Agnes Wold är, men jag menar, hon är ju inte 15 år liksom. Hon har levt ett bra tag, hon har jobbat med det här hur länge som helst. Men han tycker ändå att så här, ja, men jag har ju skrivit 3 poplåtar, så att jag kan ju allt om cancer.
Dunning-Kruger igen.
Ja, men det... Det är så sjukt för mig.
Ja, och just det och sen, här då,
man kan inte man tillräckligt så... mycket för att veta att han inte kan något.
Och grejen är den att på ett sånt här otroligt självgott sätt såga alla som har råkat, ja, som har fått den här vidriga diagnosen.
Ja, det är ju det som är det värsta i det hela. Det är ju inte att han, men, att han liksom pissar på dem som har utbildat sig inom det här, utan det är ju faktiskt, nej, att det finns sjuka människor. Det finns människor som dör.
Ja, det...
Men jag måste säga att det finns en person som borde stå med, som liksom, som också borde få det här priset den här veckan. För jag hörde att Katrin Zytomierska uttalade sig i någon podd. De pratade om cancer och död och så vidare. Och hon sa så här, ja, fast jag tror ju, jag vet att folk tycker att jag är puckad när jag säger det här, men jag tror ju att man kan tänka bort cancer. Mm. Om jag tänker bara att jag inte kommer få det, jag kommer aldrig få det. Så folk som går ut och tänker på det, de får det.
Ja.
Så att man kan även alltså tänka bort cancer då. Man kan ju antingen äta bort det då genom att inte äta pizza, så kan man slippa cancer, och att bara tänka att man inte kommer få cancer.
Ja.
Men det där är ju en sån här populär grej som vi pratar om flera gånger, men det går ju inte att motbevisa, för nej, men då har du bara inte tänkt det tillräckligt mycket, eller du har inte trott på det när du tänkte.
Spädbarn då.
Ja.
Alltså, som inte ens kan formulera en jävla mening.
Nej, men precis. De har ju inte kunnat tänka att de inte ska få det.
Men de är ju födda som kedjerökare, så att...
Ja.
Nej.
Men alltså cancer är genetiskt i de allra flesta fall, och det är inte så jättemycket man kan göra åt det, så att att påstå såna här saker, det är bara att säga att jag skiter fullständigt i hur verkligheten ser ut. Jag kommer propagera för min egen dynga, och jag bryr mig inte om vad någon annan säger. Det finns ingen som kan det här bättre än jag, trots hur mycket många tusentals timmar som man har lagt på att läsa på om det här, forska i det och så vidare, så kan jag det här bättre. För det är bara en inställningsfråga.
Men alltså, har du kollat i kommentarsfältet till det här, hans,
nej,
citat, ursäkt, slutcitat?
Nej.
Det är inte kul, kan jag säga dig. Det är folk som skriver, åh, vad skönt att du vågar säga obekväma sanningar. Folk behöver vakna. Vården går alltid fri, trots att vården varje år orsakar långt fler dödsfall än till exempel trafikolyckor, medan vitaminer, mineraler med flera metoder inte orsakar ett enda dödsfall.
Mm.
Ja, där är det någon som har tänkt till. Alltså.
Ja, jag orkar inte.
Så jag har strykt lätt med fingrarna på en tavelram nu i 10 år, och jag är fortfarande vid liv.
Ja.
Ja, det har ingen någonsin dött av.
Hur fan kan folk inte göra det?
Ja, precis. Ja, nej. Ja, nej, men definitivt. Katrin Zytomierska verkar också förtjänt av ett ordentligt kvackio, men definitivt är Dennis Alcedo som hänger ut samtliga som har drabbats av den här horribla diagnosen, och påstår mer eller mindre att det, eller ja, inte mer eller mindre, han påstår att det är deras eget fel.
Ja.
Så att kvackio, Dennis Alcedo, kan dra åt helvete.
100%.
Ja.
Det kan han.
Och ja, vi ska väl se, vi har väl någon insändare kanske, eller? Ja,
ja, precis. Under kategorin jag förstår inte riktigt vad man vill ha sagt. Sannsaga om äldrevården i Vänersborg. En äldre kvinna i Vänersborgs kommun med begynnande svår demens sa till sin hemtjänstpersonal, citat, jag tycker att ni är så duktiga och vill bjuda er på någonting. Köp därför hem 24 krämbullar, 10 vinerbröd, 6 burkar pepparkakshjärtan, 8 mjuka längder pepparkaka och 5 kilo lösgodis, slut citat. På frågan hur man kunde köpa hem allt detta till en äldre kvinna med begynnande svår demens svarar hemtjänstens chef, citat, när det handlar om inköp är vi vårdtagarens förlängda arm, vi köper det som vårdtagaren önskar. Jag uppfattade det som att hon tyckte om att bjuda personalen på fika, slutcitat. Här slutar sannsagan, och nu är det upp till läsaren själv sätta ord på vad som verkligen har hänt.
Det låter som någonting har gått snett i någon rutin här, det är någon som inte har tänkt efter riktigt.
Ja, för att jag menar, om hon hade sagt så här, jag tycker att ni ska köpa hem 24 lådor whisky och så här. Hade de verkligen gjort det då? Jag menar, det är inte som att de så här, om man jobbar med en dement person, det är inte som att de gör allting den säger, för den kan, nej, ju säga vad som helst. Den kan ju bara, nu ska jag bada i filmjölk och du heter Gösta. Det är inte som att personen kommer byta namn till Gösta och köpa en massa filmjölk liksom.
Nej. Eller kanske.
Men jag håller med dig om att det är lite otydligt uttryckt också, för att man hade ju hellre, alltså det hade varit bättre om personen skrev så här, det här hände min farmor och jag tycker inte att det här är okej.
Nej,
det har varit min åsikt.
Under rubriken är ju ändå hur fungerar hemtjänsten i Vänersborg, så att det är ganska graverande om det är så här det generellt sett fungerar.
Så att på det konstigt att kalla det för en sannsaga, nu är det upp till läsaren själv. Alltså,
ja, det var lite
onödigt att vara lite så.
Man hade kunnat gjort något bättre av det, definitivt.
Ja, jag förstår inte riktigt vad man vill uppnå.
Det fanns mer att ta av där, känns det som.
Ja. Men om det är så att personalen har för en dement vårdtagares pengar köpt in godis till sig själva, då tycker jag det är för jävligt.
Ja, det är 5 kilo är 24 krämbullar.
Men vi pratar ibland hemma om rimlighetsberäkning.
Mm.
Alltså med barnen här, när de säger men så här, min kompis säger så här.
Mm.
Han har 5 miljoner tittare på sin YouTube-kanal. Ja. Men tycker du att det låter rimligt?
Mm.
Ja.
Så, vad skulle det innebära?
Ja, men så, det är väldigt effektivt. Jag brukar prata med vår son är ju lite i den åldern, han är 7,5 nu. Ja. Dottern är fortfarande ganska, hon är bara 3, så att, men det är lite svårare att förklara sånt för henne. Men för han kan man ju ändå, om hon kommer hem och säger att en kompis säger så här, om vi antar då att det är så, vad skulle det innebära liksom?
Mm. Och då pratar vi om 7, 8, 9-åringar som vi pratar med. Här vi pratar om folk som är anställda inom hemtjänsten som inte kan göra. Nej, men vi är 3 anställda som kommer hem, och jag vet inte hur många de är, men jag säger 3 som kommer hem till den här vårdtagaren.
Mm.
Kan vi äta 5 kilo lösgodis, 24 krämbullar, 10 vinerbröd, 6 pepparkakshjärtan, burkar, 8 längder pepparkaka? Är det rimligt?
Nej, man får ju vända på det. Man får ju vända på det också, tänker jag, att även om de är så här, säg att de är 100 anställda, då är det så här, är det rimligt att en dement kvinna ska köpa fika till alla oss? Precis. Det är ju inte heller rimligt.
Nej,
rimligt.
Nej, precis.
Ja, nej, det var väl lite värdigt.
Så är det.
Jag blev sugen på lösgodis av det. Det var det jag tog med mig.
Usch, nej. Lösgodis är inte gott.
Okej, det där behöver vi ett helt eget avsnitt, tror jag, om du har en sån. Det
blev en till kvart ljud där, känner jag.
Ja, eller hur? Slänger in den på slutet.
Ja, precis. Vi kör ju då som sagt, nu tar ju våra kvacksnack över i 3 veckor och sen så kommer vi tillbaka efter helgerna.
Mm.
Yes.
Och vi kan väl egentligen knyta ihop säcken med att säga var obekväma även om det är julfirande. Säg ifrån även om det är julfirande. Så, ja,
god jul och hoppas ni får massa obekväm stämning.
Tryck stämning hoppas
för det kommer vi ha.
Ja,
definitivt. Det finns faktiskt risk.
Tack för i år. Mm. Tänker jag passa på att säga.
Ja, absolut. Och vi har ju hållit på nu i 6 år faktiskt.
Ja, det är helt sjukt.
Så att,
jag tycker mest att det är sjukt att när vi skriver så här, ja, det blev inget avsnitt den här veckan. Jag tänker så här att varför ska vi ens skriva det här? Det är ingen som kommer läsa det här. Jag vet att det är jättetöntigt och folk tycker det är tråkigt, men jag blir faktiskt på riktigt så här glad när jag ser, men gud, det här är människor som lyssnar, jag har ingen aning om vilka de här är. Det är ändå rätt roligt, för jag tänker att det mest är typ mina 3 kompisar som lyssnar ungefär.
Ja.
Men det är ett gäng folk, alltså det är ett antal tusen varje gång, ja, det är väldigt roligt tycker jag.
Ja, men det är kul. Så att, ja, vi hoppas väl att, vi känner ju inte till så mycket om vad våra respektive avsnitt kommer handla om i sommar eller vinter nu, så att vi får väl hoppas att det blir intressant, och sen hörs vi allihopa igen om några veckor igen.
Ja,
det gör vi. Toppen. God jul och gott nytt år.
Säger vi så.
God jul. Med det säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Hej, hej från Henrik.
Ja, hej då.
Gud vad otajt. Ja. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Absolut, det är väl en bra idé. Känns väldigt ovant det här, måste jag säga.
Ja.
Ja, jag vet. Ja.
Hej, hej och välkomna till den keptiska... Ja, det här är kul.
Säg ju det, var länge sedan alltså.
Det är så bra i halsen just nu också. Ja, ja.